lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Ja, vi avslutade förra programmet med att Nordriket Israel inte fruktade Gud och inte vandrade efter hans lag. Utan när profeterna förkunnade att endast Herren er Gud ska ni frukta, så ska han rädda er ur alla era fienders hand. Så läste vi, men de ville inte höra på, utan gjorde liksom förut. Och resultatet blir att Nordrikets 10 stammar förs bort i fångenskap till Assyrien. Gud angav 3 orsaker till att det skedde. För det första deras olydnad mot Guds bud. För det andra de trodde inte på Herren. Och det tredje de fortsätter att trotsa Gud. Och det skedde medan Hosea var kung i Nordriket där han regerade i 9 år. Men låt oss nu se på vad som samtidigt sker i Sydriket. När Hosea hade varit kung i Nordriket i bara 3 av de 9 åren, alltså 6 år före Nordriket föres bort i fångenskap. För Sydriket Juda hade en god regent vid denna tid, och vi ska nu fortsätta vandringen med att följa Sydrikets historia, eftersom Nordriket nu är helt borta från scenen. Och enda orsaken till att Sydriket inte bortföres på samma tid, det var just på grund av kung Hiskia, genom vilken Sydriket nåddes av en andlig väckelse. Det är nästan otroligt att tänka på att denne Hiskia faktiskt var son till Ahas, han som var ansvarig för att skatten i Herrens hus gick förlorad och som förde hedendomen och synden in i Guds hus. Tänk att en så ogudaktig kung kan få en sådan son som Hiskia, vars historia vi ska se närmare på i det här programmet. För vi har därmed kommit till andra kungabok kapitel 18. Och vi läser verserna 1 till och med 3. I Hoseas, Elas sons, Israels kungs 3:e regeringsår blev Hiskia, Ahas son, kung i Juda. Han var 25 år gammal när han blev kung. Och han regerade i 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Abi, Sakarias dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort. Eftersom den gudlösa Ahas fick en sådan son som Hiskia, så finns det orsak att anta att han hade en god och gudfruktig mor. Hennes namn blir också nämnt här i andra versen. Hans moder hette Abi, Sakarias dotter. Och det kan du förresten lägga märke till att som regel är det bara när sonen blev till ära för föräldrarna som mors namn blir nämnt. Eljes står det bara att den eller den var hans far. Men hos Hiskia nämns både fars och mors namn. Vers 4. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder bildstoderna och högg ned aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort. Ty ända till denna tid hade Israels barn tänt offereld åt denne. Man kallade honom Nehustan. Hiskia var en god regent som fick många av sitt folk att tänka om och vakna upp. Han började med att bryta ner. Ska det andliga livet byggas upp, måste avgudsaltarna brytas ner. Han krossade kopparormen som Mose hade hängt upp i öknen, den som vi läste om när vi vandrade genom fjärde Mosebok kapitel 21. Människan älskar krucifix, och Israels barn bevarade kopparormen som ett heligt krucifix till minne om Guds barmhärtighet. Men så började de vända sin tillbedjan till kopparormen istället för till Gud. De glömde att det var tron som var deras räddning och inte kopparormen. Istället för att som sina fäder i öknen se i tro på kopparormen, så tillbad de den. Det blev en stötesten som förde dem till fall. I Johannes kapitel 3, vers 14 står det: och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Kopparormen var en symbol på Kristi fullkomliga offer, och det blev uppfyllt genom Kristi död och uppståndelse. Se och lev var Herrens budskap. Och den som trodde Herren och såg på ormen blev räddad. Men folket hade nu vänt det hela upp och ner och tillbad ormen. Tänk, de tände offereld till den. De var sakramentalister. Yttre ting, ceremoni och ritual var viktiga för dessa religiösa aktivister som hade glömt att Herren hade sagt: du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Den religiösa människan vill hellre ha en bild av Kristus på väggen än en uppstånden Jesus i hjärtat. Men den andliga lärdomen av kopparormen som Hiskia krossade ligger inte bara på det individuella, personliga planet. Men det finns också organisationer och rörelser som Gud på ett speciellt sätt använt i gångna tider, men som inte förstod när Gud var färdig med att verka genom dem. Och så började man tillbe kopparormen, det vill säga målet blev att rädda organisationen. Organisationen blev viktig, man började tro på den och man började arbeta för den. Och så blev organisationen kopparormen, som man gav namnet Nehustan. För namnet blev också viktigt. Nehustan, det är vår kopparorm, med betoning på vår. En viss metod eller verksamhetsform kan också bli till en kopparorm. Så och så måste man göra om något ska ske. Men vi ska inte tro på metoder, men på Herren. Är du klar över att Paulus aldrig inbjöd folk att komma fram för förbön eller omvändelse efter sin undervisning? Märkligt, han var ju en så stor evangelist. Det var väl egentligen Moody som började med det. Och det var säkert riktigt av honom att göra det. Men nu tror de flesta evangelister att de måste göra det. Och jag tror att i många tillfällen har det blivit kopparormen som han givit namnet Nehustan. Hiskia krossade kopparormen. Jag tror att många av prästerna i templet kritiserade Hiskia. Han har ingen respekt för traditionen. och han vet inte hur mycket den faktiskt betyder för många av templets besökare. Jo, det var just det Hiskia förstod. Och det var synd. Så högtidligt och religiöst allvarligt man än tog kopparormen, så var det synd. Om du har några små avgudar runt omkring i din kyrka eller i ditt liv, så vill jag föreslå att du gör dig av med dem. Kanske är det några metoder eller yttre ting, eller några tankar som borde förändras i ditt liv. Hiskia slog sönder kopparormen, som haft en så central plats i Juda så länge. Även om det kan verka dramatiskt, så måste vi alltid vara på vakt, så att vi inte är barmhärtiga mot sådant som Gud har fällt domen över. För det är inte kärlek, utan brist på Guds fruktan. Hiskia avskaffade offerhöjderna, krossade kopparormen. Det var dramatiskt, men absolut nödvändigt. Och vi läser vidare i Andra Kungabok 18, vers 5 och 6. På Herren, Israels Gud, förtröstade han, så att ingen var honom lik bland alla Judas kungar efter honom, inte heller bland dem som varit före honom. Han höll sig till Herren och vek inte av från honom, utan höll hans bud, dem som Herren hade gett Mose. Precis som David får också Hiskia ett starkt vittnesbörd om sin nitälskan för Herren och det goda. Hade Hiskia far varit ansvarig för att skatten i Herrens hus försvann till hedningarna och fört hedendomen in i Guds hus och gjort det trovärdiga vittnet, prästen Uria, till en lojal arbetare för Ahas tempelorganisation, så följer inte Hiskia i sin fars fotspår. Han tar ett uppgör med synden och avgudsdyrkan. Och därför återges också Hiskia historia i tre av Bibelns böcker. Här i Andra Kungabok, så i Andra Krönikerbok och även hos profeten Jesaja. Vi läser i Andra Kungabok 18, vers 7 till och med 10. Och Herren var med honom, så att han hade framgång i allt vad han företog sig. Han avföll från kungen i Assyrien och upphörde att vara honom underdånig. Han slog också filisterna och intog deras land ända till Gaza med dess område, såväl vakttorn som befästa städer. I kung Hiskias fjärde regeringsår, som var Hoseas, Elas sons, Israels kungs sjunde regeringsår, drog Salmaneser, kungen i Assyrien, upp mot Samaria och belägrade det. Och det intog det efter 3 år, i Hiskias sjätte regeringsår. Under detta år, som var Hoseas, Israels kungs, nionde regeringsår, blev Samaria intaget. Hiskia rensade ut avgudsaltarna från templet. Han gör uppror mot Assyriens kung och han besegrar filisterna. Och under det sjätte året av Hiskias regering intar Assyriens kung Samarien, det vill säga Nordriket. Nordriket besegrades av Assyrien. och därmed så befinner sig också Sydriket i en ny situation. För nu var det ingenting mellan Assyrien och Juda längre, inte ens en taggtråd. Kung Hiskia befinner sig nu i en klämd och pressad situation. Och i de följande verserna så får vi en repetition av Nordrikets nederlag och fångenskap. Vers 11 till och med 14. Och kungen i Assyrien förde Israel bort till Assyrien och förflyttade dem till Hala och till Habor, en ström i Gosan, och till Mediens städer. Detta därför att de inte hörde Herrens, sin Guds, röst, utan överträdde hans förbund, allt vad Herrens tjänare Mose hade befallt. De ville varken höra eller göra det. Och i kung Hiskias 14:e regeringsår drog Sanherib, kungen i Assyrien, upp och angrep alla befästa städer i Juda och intog dem. Då sände Hiskia, Judas kung, bud till Assyriens kung i Lakis och lät säga: Jag har förbrutit mig. Vänd om och lämna mig i fred. Vad du lägger på mig vill jag bära. Då ålade kungen i Assyrien Hiskia, Judas kung, att betala 300 talenter silver och 30 talenter guld. Hiskia var god och han önskade göra det som var rätt. Men hans far hade inte varit något gott exempel för honom. Viljan fanns hos Hiskia, och det är till Guds behag. Men när de yttre omständigheter hårdnar till, saknar han trons rätta mod och ser mera på de yttre förhållanden än på vad Gud säger genom profeten. Han vågar inte ta upp striden med en så mäktig fiende som fört hela Nordriket i fångenskap. Och så väljer han att böja sig för den hedniska kungen i Assyrien. Hiskia började upproret mot Assyrien, men vågade inte slutföra. Och än en gång går skatten i Herrens hus förlorad. Vers 15 och 16. Och Hiskia betalade ut alla de pengar som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar. Vid detta tillfälle bröt Hiskia också loss från dörrarna till Herrens tempel och från dörrposterna den beläggning som Hiskia, Judas kung, hade överdragit dem med och gav detta åt kungen i Assyrien. Hiskia fruktade Herren, men var svag och vågade inte sätta sig upp mot Assyriens kung. Ungefär som 10 av spejarna som Mose sände till Kanan. De såg det storväxta folket. De såg sin egen skröplighet och så fick de gräshoppskomplexet. Men vi ska se att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Till och med Hiskias svaghet fick tjäna till att förhärliga Herrens namn. Och Sanherib, som nu är kung i Assyrien, är inte nöjd med den betalning Hiskia ger honom, utan fordrar total underkastelse, vers 17 till och med 19. Men kungen i Assyrien sände från Lakis iväg Tartan, Rabsaris och Rabsake med en stor här mot kung Hiskia i Jerusalem. Dessa drog då upp och kom till Jerusalem, och när de hade dragit dit upp och kommit fram stannade de vid övre dammens vattenledning på vägen till Valkarfältet. och de begärde att få tala med kungen. Då gick överhovmästaren Eliakim, Hilkias son, och sekreteraren Sebna och kanslern Joa, Asafs son, ut till dem. Och Rabsake sade till dem: säg till Hiskia, så säger den store kungen, kungen i Assyrien, vad är det för en förtröstan som du nu har hängett dig åt? Rabsake försöker skrämma dem genom att nämna två saker, vers 20 och 21. Du menar väl att endast munväder behövs för att veta råd och ha makt att föra krig? På vem förtröstar du då, eftersom du har satt dig upp mot mig? Du förtröstar väl nu på den sönderbrutna rörstaven Egypten? Men se, när någon stöder sig på den går den in i hans hand och genomborrar den. Ty sådan är farao, kungen i Egypten, för alla som förtröstar på honom. Rabsake visste att Hiskia förväntade att få hjälp från Egypten. Därför gör han narr av Egypten genom att kalla Egypten för en sönderbruten stav som brister och sårar den hand som försöker stödja sig på den. Han säger: du får ingen hjälp från Egypten. Och så försöker han dra ut den andra räddningsproppen, vers 22. Eller säger ni kanske till mig: vi förtröstar på Herren vår Gud. Var det då inte hans offerhöjder och altaren Hiskia avskaffade när han sade till Juda och Jerusalem: inför detta altare ska ni tillbe här i Jerusalem? När Hiskia rev ner avgudsaltarna, så trodde kungen i Assyrien att det var Jehovas altare han rev ner. Han förstod inte alls att Hiskia renade landet från avgudsaltarna och att hans handling skedde i lydnad för den helige Gud och var inte alls helgerån. Guds fruktan förstod Assyriens kung sig inte på. Judarna skulle tillbe Gud vid ett altare, och det var i Jerusalem. Och det kunde endast ske genom blodet av ett offer. Men Assyriens kung trodde att Hiskia hade förkastat sin Gud, just när han behövde honom som mest. Tänk över det, säger Sanheribs sändebud. När Hiskia har rivit ner offeraltarna kan ni ju inte vänta er någon hjälp från er Gud. Assyriens kung försökte med hjälp av sin hedniska religionskunskap förstå hur livet med Gud fungerade. Men där bommade han fullständigt, som så många gör också idag. För religion och gemenskap med levande Gud är inte alls detsamma. Rabsake försökte säga till Juda barn att Egypten kan inte hjälpa er. Och ni kan inte vänta någon hjälp från Gud heller. Och vi ser av vers 25 att Assyriens kung i övermod hävdar att det är Herren som har sänt honom. Då ber Eliakim, Hilkias son, och Sebna och Joa att Rabsake ska tala på arameiska så att inte deras folk inne i staden ska förstå vad Rabsake säger och så bli missmodiga. Men Rabsake, han önskar att så många som möjligt ska höra det, så han ropar ut det han säger, vers 28 och 29. Därefter trädde Rabsake närmare och ropade med hög röst på judiska och talade och sade: hör den store kungens, den assyriske kungens ord. Så säger kungen: låt inte Hiskia bedra er, ty han förmår inte rädda er ur min hand. Intensivt försöker han bedriva sin propaganda inför Hiskias folk, och i sitt högmod hädar han den enda sanne Gud. Hör vad han säger, verserna 30 till och med 32. Och låt inte Hiskia förleda er att förtrösta på Herren genom att han säger: Herren skall förvisso rädda oss, och denna stad skall inte bli given i den assyriske kungens hand. Hör inte på Hiskia, ty så säger kungen i Assyrien: Gör upp i godo med mig och ge er åt mig, så ska ni få äta var och en av sitt vinträd och av sitt fikonträd och dricka var och en ur sin brunn, tills jag kommer och hämtar er till ett land som är likt ert eget land, ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar, ett land med ädla olivträd och honung. Så ska ni få leva och inte dö. Men hör inte på Hiskia, ty han vill förleda er när han säger: Herren skall rädda oss. Han hävdar att varken Hiskia eller Gud kan hjälpa dem, och säger att om de väljer att tjäna honom ska han lämna dem i fred, så de kan njuta av hus och egendom. Och även om jag sedan kommer och tar er bort från landet, ska jag placera er i ett land som är som ert eget. Och han fortsätter, vers 33-35. Har väl någon av de andra folkens gudar någonsin räddat sitt land ur den assyriske kungens hand? Var är Hamats och Arpads gudar? Var är Sefarvaims, Henas och Ivas gudar? Eller har de räddat Samaria ur min hand? Vilken bland andra länders alla gudar har väl räddat sitt land ur min hand, eftersom ni menar att Herren ska rädda Jerusalem ur min hand? Därmed gör Assyriens kung narr av Gud och bedrar sig själv, när han jämför de döda avgudar av trä och sten med den levande helige Gud. Assyriens kung vet inte att det var just därför att Nordriket hade dyrkat alla dessa främmande gudar som han lät dem besegras och bli bortförda av Assyriens kung. Vers 36. Men folket teg och svarade honom inte ett ord, ty kungen hade befallt så och sagt: svara honom inte. Vilket intryck den assyriska propagandan än kan ha gjort, så sa de inte ett ord. Och vad gör Hiskia nu i denna situation? Ja, det ska vi se på i nästa program. För nu är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.